ราะกับผมเรียนกับผมชื่อเป็น
Jag var på en fest i helgen. Det var mycket unga människor där. Och det är ju alltid både lite nervöst men också roligt. För att man får ofta lära sig någonting nytt. Och man får också känna sig relevant en stund. Och, men så är man också rädd för att man är ju pinsam så lätt. Eller åtminstone är jag rädd att jag ska bli pinsam. Och att inte jag ska kunna fråga något intressant. Eller prata om något som de tycker att det är roligt att prata om.
Mm, men det är ju alltid på något sätt alltså när man sticker ut i en grupp, alltså att antingen genom att vara äldst eller att vara yngst, så blir man på något sätt så jättemedveten om det. Om det finns alltså fysiskt andra människor där som inte tillhör samma kategori som en själv.
Ja, alltså det var ju bra att där var också andra äldre, eller andra i min ålder, och också äldre än mig. Det var väldigt varierad gästlista, måste jag säga. Men där var så här ishockeyspelare som på riktigt spelar liksom proffs ishockey, och så var det så här soldater som alltså arbetar i armén, och det var som intressanta människor. Och men så hade vi en diskussion, vi var i bastun, och så var det en som frågade, alltså en enkel fråga men som ändå skapade en lång diskussion och som inte jag har kunnat släppa. Han frågade: vad gör ni när ni har tråkigt?
Mm. Var det här en ung människa eller en gammal människa som frågar?
En ung människa.
Ja.
Och det var det just att jag kunde, fast jag aktivt försökte, inte minnas när jag har haft tråkigt senast. Och det låter ju som kanske då koketteri för någon som har tråkigt, men har man tråkigt? Alltså, när har man tråkigt?
Nej, alltså man är väl, jag tror att senaste gången jag hade tråkigt, så det var säkert när jag var intagen på sjukhus och inte hade min telefon med mig. Och så måste jag ligga i en sjukhussäng i 3 timmar.
Ja, hade du någonting, någon bok då med dig? Eller
nej, jag hade ingenting. Jag radoggade en så här 3-4 timmars väntan.
Men var det då att du kände det där tråkigheten, eller kände du en abstinens efter telefonen? För det här blev ju där i pastorn mycket en diskussion kring telefonanvändning.
Ja, alltså det är ju på något sätt telefonen som har alltså gjort att tråkigheten har försvunnit. Så först är det ju förstås abstinens, men att sen när det är så där att nej, ingen kommer att rädda mig ur det här nu, ingen maskin eller någonting som jag kan på något sätt distrahera mig från den här tråkigheten, så var det ju outhärdligt. Alltså att det kändes ju som en ny form av tortyr.
Ja.
Att det här är orimligt att tvinga en vuxen person att genomlida det här.
Men ja, alltså det här är så intressant där. För jag menar, jag sa ju där då att idag så går det väl inte att ha tråkigt. Det finns oändligt med underhållning, det finns oändligt med musik och tv-serier och filmer och böcker, och allt är jättelätt tillgängligt. Och dessutom så har man ju möjlighet att som prata med andra människor så lätt också. Kommunicera, och det finns ju alltid någon. Alltså förstås finns det ju människor som inte har breda nätverk, men nästan alltid någon som man kan få någon respons från, eller som man kan bara interagera med.
Ja. Ja.
Så det som, alltså tråkigt kan som inte riktigt existera 2025 som det gjorde 1995.
Men vad var den här personens på något sätt, vad förväntade han sig för svar då? Eller hade han liksom något så här intressant tanke om det här då? Att varför han just ställde den frågan?
Jag tror att den människan hade någon sorts kris med sig själv, med studierna eller med någonting, och inte riktigt visst vart han ville. Och att han då, när han har tråkigt, så då aktiverade en massa oro för framtiden och sånt här. Men jag minns ju plötsligt då, alltså när man var just yngre, för jag har nu då fått konstatera att tråkigt har man när man är yngre.
Ja, men precis så är det ju. Alltså det är en, det hör ihop med barndom, för att det är ju det att alltså det finns ju alltid någonting att göra, alltså så där att det är ju en lyxvara egentligen att ha tråkigt, för då betyder det att då har du gjort allt vad som behöver göras, men det finns ju alltid något uthus att städa eller någon vässa att borsta.
Ja, men som det som ju tråkigheten skapar då som ung, så var ju för mig alltså att det stimulerar kreativiteten.
Mm.
Att då börjar man försöka skapa någonting intressant åt sig själv från tomma intet. Och för mig så var det ofta att jag försökte mig på något, någonting med musik eller någonting med skrivande, någonting med min dator, att jag försökte lära mig programmera. Och alltså sånt, liksom ett konstant letande efter någonting som skulle som döva den där känslan.
Men finns det inte, alltså börjar det här aktivera någonting som jag skulle ha läst någon gång? Alltså att, är det månne så alltså att den här avsaknaden av tråkighet i dagens samhälle är någonting som kan på något sätt vara det som får mänskligheten att gå under till sist? Alltså att vi borde ha så mycket mera tråkighet, för att det är i tråkigheten som man börjar liksom slå stenar emot varandra och inse att men det här låter ju ganska kul, och så har man uppfunnit instrument. Men att eftersom vi inte längre har tråkighet utan vi bedövar den känslan och fyller den med annat, så är det just den här liksom gnistan av kreativitet som vi på ett sätt tar bort.
No, det där var ju alltså min slutsats genast, att det där är orsaken till att den där generationen Z, eller det är till och med alfa nu då, de som är riktigt unga, att de inte skriver, de inte gör nytt innehåll, utan de återanvänder och modifierar det som redan finns. De skapar ingenting nytt längre.
Kanske man borde i skolorna, så borde man ha alltså att man borde ha liksom tråkighet som ett ämne, så att man åtminstone där skulle få ha det. Att nu har vi liksom en lektion, eller kanske så här tre lektioner i veckan, så sitter man bara 45 minuter och får inte göra något.
Skulle det stå tråkigt på liksom schemat också? Ja. Eller är det...
Det är liksom, man sporrar ens egen inre värld, kreativitet, fantasi, genom att ha tråkigt.
Ja, i alla fall så borde det vara som en fritidshobby, att man som ska fara någonstans till ett rum där det inte finns någonting att göra.
Nej.
Och det är ju också bra att ha tråkigt tillsammans med andra, för då börjar man ju som stimulera varandra på olika sätt och ställa kanske intressanta frågor, och man får idéer tillsammans, att det här skulle vi kunna göra så här.
Mm.
Och fan, det här borde ju vara ett undervisningsämne.
Ja. Kan man vara ämneslärare i tråkighet också?
Det är väl definitionen av pedagogisk studie. Förra veckan gick ju vår jubileumsturné i mål i Åbo. Och i torsdags så publicerades ju då 10 år med Ted och Kai live-showen på arenan, så man kan titta på den där live från Svenska teatern i Helsingfors. Och det hoppas jag ni går in genast och favoritmarkerar på arenan om inte ni tittar genast. Men där berättar jag ju en historia om Ninico, som jag alltså hade påstått att det är en riktig mästerkock och att han gör en otrolig beurre blanc-sås. Det här är alltså sagt i ett samtal någon gång för länge sedan till människor som sen inte har glömt bort det här.
Nej, men
och de här människorna...
Det är ju på något sätt intressant i det här, alltså, för att du, det är ju som en historia du hittar på är så här liksom på något sätt imponerande syfte. Att du tänker att vad skulle det kunna vara för maträtt som just de här människorna tycker åh! Och så har du varit så där, nej, det kan inte vara... Det kan ju inte vara ärtsoppa och det kan inte vara fiskpinnar. Det måste ju vara något så här som författare går igång på. Beurre blanc! Ja! Och så hittar du på det där.
Nej, men det är ju nog alltså, det är ju inte pressad anka vi pratar om nu, utan det är ju en väldigt vanlig standardsås nog, som ju man ofta äter till sparris eller fisk eller någonting. Alltså inte det är ju något så avancerat.
Nej, men det... bara det att det har ett franskt ord, så gör på något sätt att det ändå, det finns en sån här, som jag tycker är så rolig, för att det finns en sån här inbyggd, så här, det är som en liten dörr som öppnas till din hjärna där man ser någonting roligt, tycker jag. Och därför gillar jag den här historien så mycket.
Men bearnaise är väl också en fransk sås som du har pratat om hela ditt liv?
Ja.
Det bästa du vet.
Ja, men för att du skulle aldrig kunna säga i den där kontexten så skulle du aldrig kunna säga att Nico gör en otroligt smarrig bea. Den borde ni smaka på.
No, det är nästan samma sak. Men alltså, det här har ju alltså då snowballed, som det heter. Den här historien, eller den här lögnen då som jag sa på en fest för länge sedan, har snowballed till att bli ett monster. Alltså folk frågar efter Nicos beurre blanc.
Mm.
Och jag har då måste i något skede säga till Nico att vet du att det går rykten om att du gör en god beurre blanc. Skulle du kunna bara hålla med och spela med?
Han någon fråga varifrån var du har hört de här ryktena eller varifrån de kommer. Alltså är han medveten om att det är du som har startat dem?
No, han var ju på livepodden så senast nu vet han ju det. Men,
ja, just det.
Men jag skulle nu då säga att det finns en uppdatering i den här historien.
Mm.
För att då bara några dagar efter att vi avslutar livepodden så ordnar vi en middag. Det var på självständighetsdagen i lördags. Och vi tittar ju på balen och så åt vi middag med vänner hemma hos oss. Och Nico hade ju då gjort en potatisterrin och sån här fänkålssallad och stekt gös.
Vet du vad som skulle passa jättebra med det där?
Nej, men då hade han gjort det då. Han gjorde en beurre blanc.
Osh.
Och den var helt sakeligt god.
Ja.
Alla var så här att wow. Nico gör nog den bästa beurre blanc-såsen.
Mm.
Och det är ju det som jag älskar med Nico också, att han tar ju an utmaningar. Och så gör han ju dem.
Ja, men liksom... han har väl inget val när han hamnar i sån här kulinariska fällor.
Nej, men sen, alltså för nu tror jag att en orsak till att jag sa det där på den där middagen och för länge sedan är att jag vet att han skulle göra en otroligt bra beurre blanc. Och nu bevisar han då att yes, bara på en handvändning så vände han ihop sitt livs första beurre blanc och den var helt fantastiskt god och passade perfekt i den här gösen.
Och det blir ju en speciell känsla det här då, alltså på något sätt den här lögnen nu då som ni har kultiverat här under många år och nu på något sätt nu är den ju inte en lögn någon mer utan att den har ju liksom förlösts den där nu i en äkthet på något sätt.
I en sanning, ja. Och nu är det ju att om man inte tar tiden i beaktande så var ju det här hela tiden sant. Det var...
Ska det hold up in court? Om man inte räknar med tiden, kom ihåg, då ska det här alltid ha varit sant.
Nej, men för att jag känner Nico så bra att jag vet att liksom, jo, han har inte gjort det nu, men jag vet att alltså jag kan se in i framtiden på det sättet. Att jag vet att det här är sant, som jag säger. Fast det inte har hänt ännu.
Men blir det inte jobbigt det här nu? Då tänker jag liksom nästa gång ni träffas på rödvinskväll med författarna. Och så blir det så här blygsam skryt-scenario. Så nu måste du liksom hitta på någonting nytt då. Som Nico. Ah, ni ska bara veta den här Nicos otroliga sån här vildsvins karapotat. Och så är du liksom fast i en ny lögn då. Och då blir det ju mycket svårare. För då måste han ju börja fara till Vitryssland och jaga vildsvin med spjut för att få så här färskt rygg eller nacke eller något så han kan tillreda det där ordet som jag inte ens, kommer ihåg längre vad jag sa.
Karapotat tror jag du sa. Jag vet inte vad det är men det var ett fint ord.
Ja, en fransk karapotat.
Ja, men så nu vet ni det då att om ni behöver hjälp då med er beurre blanc eller om ni vill äta en riktigt bra beurre blanc så det är till Nico ni ska gå. Min duktiga kock till man.
Han bjuder er på det där bastubadet, var det inte tal om att han ska göra det?
Jajamän, ja. Så vi har nog, he's a man of his word, så att det var bra va?
Men vad hände där i bastun? Det här är det konstigaste reaktionen jag har hört i hela mitt liv tror jag. Det är ju nog, och man också tittar på deras ansikten när de får den här väldigt enkla frågan. Ja. Så de börjar titta sig omkring på varann och himla med ögonen och leendena blir så här lite för stora.
Och så tvekar han lite och säger på engelska he's a man of his word. Vad hände?
Va? Alltså de har varit i bastu med presidenten.
Det var bra va?
Och någonting måste ju, alltså något, är det något hemligt eller någonting traumatiskt? Alltså något?
Kan det ha varit något så här att de har på något sätt så här initierats i någon form av order? Alltså på något sätt att är de liksom spioner nu eller agenter? Alltså att de i bastun, i presidentens bastu, så när man kommer dit så då på något sätt får man höra information om landet och på något sätt att det här måste ni, det här är nu sen på er sen att föra det här vidare. Och så är de nu på något sätt så här liksom hemliga bastuagenter ute i världen, och att de blev på något sätt tagna på sängen av den här frågan, för de hade inte förväntat sig att någon skulle ifrågasätta det här, att om de har varit i bastun eller inte.
Ja, alltså det fanns ju den här bastudiplomatitraditionen någon gång på 70-talet med Urho Kekkonen och så här, och nu kan det ju hända att det pågår än idag på något sätt, att det finns ritualer här.
Kan det bara vara så konstigt att Alexander Stubb på något sätt har liksom så konstiga grejer som han gör i bastun, och nu är de ju liksom bjuden då hem till honom till hans fest, och de vill inte liksom prata skit om världen, så därför så blev det lite konstigt, för de visste inte vad de skulle säga, för att den där presidentbastun var det konstigaste de någonsin har varit med om.
Jajamän. Ja. Så vi har nog... He's a man of his word. Så att,
tror du det var bastugoll om de höll på med där?
Men är det presidenten då som smyger runt laven? Eller och det är det här då? He's a man of his word.
Ja, att kanske han sa för det att nu blir det väl lite saunaklonko när vi går in. Och så blev det just det.
Men det är ju som att han har en pistol mot sitt huvud, fast det är bara en enkel fråga. Alltså det här var som det som reporten absolut inte fick vidröra.
Nej, alltså det är ju full panik.
Och de tittar tror jag på sina fruar där också, som står i bakgrunden.
Mm. Kan det ha varit sådär? Alltså det är ju väldigt vanligt om man är humorgruppen Kaja, alltså att folk kommer fram och säger sådär att hörni, jag har en bra idé på en låt ni skulle kunna laga. Att, kan det vara något sånt att Alexander liksom där i bastun, då sa han liksom börja nynna och på något sätt komma med idéer att det här skulle ni kunna göra en låt av. Och så känner de att eftersom han är då president så måste de liksom vara artiga och säga att ja, det där ska vi nog göra. Men sen, because he's a man of his word, så ringer han dagen efter det sådär att han är demon klar.
Ja, är han som på något sätt lite för intensiv i sitt försök att bli deras vän? Och sen för att han är president så måste man ju låta honom hållas.
Ja, det skulle vara otroligt jobbigt det. Alltså en sån här kompis som är lite för på, men att han är presidenten.
Man vaknar, är du 8:30 och så hade den kommit som 3 moj i den där gruppchatten.
Ja.
Men det är också på något sätt det här att ja, de gör en låt om att bada bastu, och sen är presidenten att kom och bada bastu. Har han liksom ringt till Erika Wikman att kom och rid på min mick. Och, eller som, nej, det lät ju fel, men som alltså... Jag måste kanske revidera det jag sa om att jag inte har haft tråkigt. Kanske det är så att tråkigt bara känns på ett annat sätt nu för tiden, för att man så sällan har det. För de senaste dagarna, vi spelar in det här på tisdag, och ska vi säga att idag och igår så har jag varit på något sätt så här urled med mig själv och med tiden. Att jag som går omkring och kan inte riktigt göra någonting. Jag har som inte fas i kroppen att som börja med någonting. Och jag vet vad det beror på också. Alltså vi ska ju få barn, och alla tre föräldrar var helt övertygade om att det ska hända under helgen. För att det fanns såna tecken lite grann, och sen så var det som i det skedet av sin graviditet som Kaius föddes, och ofta med andra barnet så hände det till och med tidigare och snabbare än det första barnet. Så vi har som varit helt inställda på att den här veckan så har vi ett litet barn, och det är det som kommer att fylla den här veckan. Men nu har vi ännu inget barn, och då ska man jobba vidare, eller man ska ju som ha en vardag då. Och den har jag svårt att som skapa just nu.
Ja.
Och det kanske är tråkigt, är fel ord kanske, men någon sorts känsla av att ingenting går att göra.
Nej, det är ju på något sätt för att det där tar ju prioritet över precis allt annat. Och på något sätt väntan på det gör ju också lite det. Så att allt annat är ju sekundärt. Jag känner igen det där. Alltså det blir ju nog ett sånt kedja i en graviditet också. Att det, nu går det inte att fokusera på någonting annat. För att också ju på något sätt längre tid det går, desto närmare chans är det att det kan inträffa som gör att det ännu mindre går att göra grejer.
Ja, och vi har ju ljudet på våra telefoner och alltid när det klingar till så hajar jag ju till. Och på nätterna så vaknar man när det är någon notifikation som väcker en och så är det inte då mamman. Och sen så frågar någon då att hej, ska vi ses på torsdag? Och jag är som att ja, men, och så blir jag lika underlig som Jakob Norrgård i där klippet ungefär. Ja, I am a man of my word. Så här.
Ja.
Och sen så tänker jag ju att förmodligen inte kan vi ses på torsdag, men att då kan vi säga att vi gör det.
Ja, men det är ju spännande tider. Alltså det är ju få saker som är så där spännande. Men det kan ju också gå över. Alltså det kan ju hända att det blir igångsättning i januari. Alltså att man vet aldrig med sånt där.
Nej, men då blir det nog jättekonstigt, för vi har ju helt ställt in oss på att den här julen är så här som barnbubbla och vi ska inte fara någonstans. Och alltså det är nog, det går inte.
Nej, men ni får börja göra alla de här grejerna då, som det finns ju så här saker som mammor uppmuntras att göra. Just kanske gå i bastu eller fara ut på promenad eller äta några liter beurre blanc. Allt som på något sätt kan liksom sätta igång maskineriet.
Rihanna gjorde väl den här Superbowlen när hon var som typ 9 månader gravid.
Mm.
Och det var väl säkert en igångsättningsgrej också, tänkte jag.
Ja,
för annars skulle hon väl inte ha gjort det.
Nej, Superbowlen är ju nog alltså sådär. Det låter ju inte som någonting man skulle säga så här, blir tillsagd på sjukhuset att nu har vi väntat så länge och ingenting händer, så att nu rekommenderar vi alltså att du går med i Super Bowl, spelar dem mot Dallas Cowboys och sen efter det så ser vi då, sen har vi några piller, men vi kollar vad läget är då i halftime.
Ja, nej, men vi som alltså inte räknar vi ju verkligen inte med det, men i något skede under sommaren, det var så mycket tal om den här min bok om vår familj. Och vi var intervjuade på så många ställen, så att jag tänkte att men, det finns ju en chans att Alexander eller Susanne har läst boken eller sett det här, och så har de tänkt att ja, men en annorlunda familj, de ska vi bjuda till slottet.
Mm.
Och då när vi då fick veta då i våras att Emmy var gravid och att det skulle som sammanfalla då med december, så då var det ju som att ja, tänk om vi får inbjudan till slottet och så är vi där höggravida då, så liksom så, ja, så är det där som det kanske händer
att ni ska få barn, alltså att förlossningen ska starta i kön, alltså i handskakningskön i slottsbalen.
Nu skulle det vara ett otroligt tv-ögonblick nu.
Ja, det intressanta här är ju att när jag vet hur mycket förberedelse det går in i den där tv-sändningen, så det ska säkert finnas liksom specialkameror som de har på plats just för det att ett barn föds i kön.
Behövs det specialkameror då? Ska de börja, alltså för, inte det är väl något som de kommer sen att fokusera på? De måste väl snarare hantera det så att vi tar oss då till en förlossningsavdelning utan att som det stör festligheterna för mycket. Men jag menar bara det skulle ha varit en bra igångsättning kanske, att gå i de där trapporna och äta Ellens vinhuvudtårta och dansa med någon kadett, vet du.
Ja, men kan inte ni iscensätta det där då? Alltså Nico klär ut sig till kadett och du bakar Ellens vinhuvudtårta och så bara skakar ni handen liksom i 4 timmar i sträck med mamman och så ser ni att om barnet börjar komma.
Sjunga Finlandia, det är ju alltid en så emotionell upplevelse. Så det kan ju hända att då när den här korusen, alltså när den här höjdpunkten där kommer, att det som är förlösande på många olika sätt.
Mm. Eller så måste ni bara se till att ni har så fruktansvärt tråkigt så att ni måste liksom klämma ut en baby bara för att ha något att göra.
Ja, men hur gör man? Det är den här arbetskursen vi behöver.